Vad vill du med liv? Är Anisaris podd med samtal om livsnära frågor. Om modet att genomleva det svåra och finna det enkla.
För dagens samtal funderar jag över hur vi ser på sjukt och friskt. Jag tänker på människor jag har mött i mitt arbete som skäms över att de har drabbats av psykisk ohälsa. Det är tydligt för mig att det innebär en dubbel belastning eftersom de då utöver sin sjukdom också förhåller sig till omgivningens fördomar eller för den skull sina egna föreställningar om vad andra tänker om dem. Samtidigt tänker jag att psykisk ohälsa inte bara är en skugga över vårt själsliv som bryter ner oss. Det kan också vara en katalysator för en kraft som vi inte trodde att vi hade. En kraft som formar oss och hjälper oss att hitta vår egen unika röst. Trots smärta och mörker kan det också vara en berättelse om att resa sig ur askan likt fågel Fenix. Idag möter jag Sofia som berättar om sina erfarenheter av psykisk ohälsa. Välkommen hit, Sofia.
Tack.
Vi ska ju ha en liten stund tillsammans, du och jag, och fokusera på din erfarenhet av psykisk ohälsa. Och innan vi kommer in på det så tänker jag att du får berätta lite om dig själv.
Jag kommer från ett samhälle nere i Småland. Jag växte upp med en mamma och pappa och fyra syskon, fyra äldre syskon. Min pappa var svårt både fysiskt och psykiskt sjuk. Och vi som familj fick hjälpa honom med allting. Så min uppväxt präglades mycket av det. Mycket att vara en hjälpare. Att känna in hans behov och vad han behövde.
Och din mamma?
Ja, hon var den där starka. Så, som klarade allt. Och tog hand om allt. Samtidigt som vi hjälptes åt mycket som syskon också. Men sen dog min pappa när jag var 16 år. Och mina syskon hade ju liksom börjat flyga ut ur båt också. Så att det var mamma och jag kvar. Och då blev hon sjuk i cancer under min gymnasietid. Och när jag var 20 år så dog hon. Och jag var föräldralös. Och jag fick bli vuxen alldeles för tidigt. Flyttade till Stockholm. Läste till arbetsterapeut och efter några år så vidareutbildade jag mig till diakon.
Och dina yrkesval, hur hänger de ihop med dig?
Men när jag ser på det i efterhand så präglas mycket av det man växer upp med. Och arbetsterapeut var ju så mycket kring min pappa och hans sjukdomar. Och det här med att bli diakon var min mammas dröm. Så idag jobbar jag som anhörigkonsulent. Så då har jag omfamnat ytterligare ett område. Eftersom anhörskap och anhörigvårdare har präglats hela min uppväxt. Att ta hand om någon i sin närhet.
Så när i tiden är din första erfarenhet utav att själv vara i obalans då psykiskt?
Ja, första gången hade jag någon utmattning så 2006. Det var när jag fortfarande bodde i Stockholm. Och då hade min mormor precis dött. Fast jag tror inte det var det jag sörjde så mycket som kanske hela min uppväxt. Så då hade jag några månader så som var sjukskriven. Men det största kom ju egentligen när min dotter föds för snart 10 år sedan.
Så vad hände när hon föddes?
Nej, men jag visste, jag längtade jättemycket efter barn och var jättenyfiken på vem hon var inne i min mage. Men jag var också orolig, för jag hade en av mina systrar som hade fått en amningspsykos när hon födde sin dotter.
Mm.
Så jag var orolig, jag skrev det i mitt förlossningsbrev att jag är rädd för att inte få sova, jag är rädd för att jag ska bli sjuk. Och jag pratade med barnmorskor innan och sådär. Min dotter föddes och det var en fantastisk förlossning. Vi var så starka och liksom tillsammans, jag och min fru, och mådde så bra. Men när hon hade kommit ut så var det som att all kraft försvann ifrån mig. Och vi fick vara kvar ett tag på BB för hon hade gulsot. Så ja, vi såg nog inte det riktigt då, att det var någonting som började spyga sig på. Men när vi kom hem efter en vecka ungefär så dröjde det bara någon dag. Och så hamnade jag på psykiatrisk klinik och hade fått en psykos, en amningspsykos. Precis som min syster hade fått.
Vad hände med dig när du fick psykosen?
Först var det mest att jag... Det jag märkte av på sjukhuset, det var att jag, nej men just att jag hade ingen kraft, att jag vet att Lotta, min fru, var borta ett tag och jag satt och skulle amma och jag bara satt och grät och grät och grät. Och jag var hungrig, alltså det var som att liksom sömn och hunger, allt det blev så starkt. Så då kom det in en barnmorska som hade sett starka jag under förlossningen. Som bara, ja, nej men du vet, när man har barn då får man ha en banan i handväskan. Och så får man äta när det går. Och så förstår jag, du fattar ingenting. Men det var ju bara någon liten grej. När jag väl kom hem, då blev jag liksom började få vanföreställningar. Och trodde att de skulle ta vår dotter ifrån oss. Och sen i själva psykosen var... Jag minns inte den riktigt. För den, då var jag helt borta.
Mm.
Och vi fick... min fru tog hjälp av en läkare som vi känner. Som kom hem till oss och hjälpte oss. Hjälpte min fru då att kalla på hjälp helt enkelt. Och ja, det kom en ambulans och hämtade mig. Så blev jag inlagd på sluten psykiatrisk vård.
Hur länge var du inlagd?
Jag var inlagd i 2 veckor. Vilket är en ganska kort tid efter en sån här allvarlig sak. Mycket tack vare att jag fick det som kallas ECT. Alltså sån här, jag vet inte ens vad man kallar det. Alltså,
elchocker,
ja. Vid flera tillfällen. Vilket gjorde att det bröts ganska snart. Så jag kom ju ur själva psykosen väldigt fort.
Ja, så vad kommer du ihåg av de 2 veckorna på avdelningen?
Jag minns inte så mycket av dem heller. Sen är ju det som inte är så bra med ECT, det är ju att man får minnesförlust. Så att man får också, minns inte lika bra. Jag kommer ihåg att Lotta tog med vår dotter och hälsade på och kom flera gånger. Sen, det händer inte så mycket på en sån avdelning utan man sitter där. Jag vet inte om jag fick någon stickning till mig kanske eller någonting för att ha någonting att göra. Annars var det ju mest äta, sova. Kanske gå ut på någon promenad med någon personal.
Jag tänker också på när ni kom fram till att ni ville ha barn. Hur var den perioden? Jag tänkte om vi backar lite.
Ja, eftersom vi är 2 kvinnor så behöver man ju lite mer att ta ett beslut om hur man ska göra om man vill ha barn. Vi träffades när jag var 33 och Lotta var 37. Så gifte vi oss något år efter det. Men sen dröjde det några år till innan vi bestämde att vi ville ha barn. Eller jag ville ha barn, det visste jag. Så. Men att också det var det vi skulle välja. Och tog hjälp av Reproduktionscentrum i Uppsala med det. Och det kändes som ett bra beslut.
Så den första erfarenheten du hade av psykisk ohälsa, det var när du blev utmattad.
Mm.
Och nästa handlar om när du födde eran dotter.
Mm.
Och efter där, när du fick amningspsykos då.
Mm. Mm.
Och vad hände sen?
Framförallt så var det var en sån sorg. När jag väl kom hem ifrån psyket så var det en sorg att det hade hänt. Alltså så att jag inte... Jag trodde att jag skulle... Jag vet att det inte beror på om man är stark eller inte. Men jag tänkte att nej, men det här kommer ändå inte drabba mig. För jag är så stark. Och det blev en sorg. För jag hade också längtat efter att det bara skulle vara så här jättemysigt. Gå och amma, gå runt i min morgonrock och trivas liksom i en slags liten bubbla som man ska hamna i. Och så ville inte jag vara där. Jag ville ha min dotter. Jag älskade henne. Men jag orkade inte. Jag orkade inte gå i den lilla världen. För att jag mådde så dåligt. Det följdes... Perioden efter inläggningen följdes av en flera år lång depression, skulle jag säga. Jag hade jättesvårt att acceptera att det blev så här. Att det inte blev som jag hade tänkt. Och jag blev tyst.
Mm.
Jag är inte en tyst person. Och för min fru blev det jättekonstigt, tänker jag. Från en som pratar hela tiden till att bli någon som är så tyst och så låg.
Så vad innebar det? Innebar det att du bara satt hemma eller låg och sov, eller hur var det?
Eftersom jag blev sjukskriven, så Lotta kunde ju också vara hemma. Så vi var ju hemma mycket, i alla fall första halvåret helt och hållet. Sen började hon jobba lite grann. Jag kunde både vara att jag helst bara ville lägga mig. Men jag kunde också vara att jag var tvungen att ha någonting att göra. För att det kom för stark ångest när jag var stilla. Det som var fantastiskt under den här tiden, det var att vi hade en sån stöttning av människor runt omkring oss. Som kom, alltså sådana som bor lite långväga, kom på helger. Och de som bodde nära kunde stötta upp under vardagen. Men jag var ju alltså jag såg ingen mening riktigt. Fast jag hade det jag... Ja, men jag var ju så glad. På ett sätt så var jag ju så glad över den här dottern. Men jag förstod inte hur jag skulle kunna fortsätta ha det. Att jag trodde att det skulle fortsätta så. Jag trodde också att nu kommer det vara så här mörkt. Mörkt och mörkt, mörkt. Och det kände jag att det vet jag inte om jag klarar av. Och det blir inte bra för någon. Vilket jag tänker att det kanske var bättre om jag inte levde. Det var så det kändes.
Du umgicks med tankar på döden och självmord också?
Ja, det gjorde jag. Aldrig så att jag gick så långt som till handling, men ändå liksom...
Det fanns...
Halvplan, alltså liksom väldigt, väldigt lösa planer liksom. Så där. För, ja, men om det inte blir bättre så kan man göra så här eller så. Ja, men det var som att jag var i en egen liten bubbla som jag tänkte, jag klarar inte av att vara i den. Också för att jag är en jättesocial person. Jag älskar att vara med människor. Alltså så, och jag älskar att vara med min familj. Men jag var bara själv i min bubbla och mådde dåligt i den.
Hur lång tid pågick det?
Ja, men först, jag var inlagd efter bara några månader igen för att jag fortfarande mådde dåligt. Sen kom jag tillbaka hem. Och sen när dottern var 1,5 år, då blev jag in. Då hade jag provat att jobba lite grann. Det kombinerades med att det var 2015 och den stora flyktingvågen kom. Och att jobba som diakon kändes ju som att då skulle man jobba liksom dygnet runt. Och jag hade ju fortfarande bara deltid. Jag var ju bara deltid på plats. Det blev för övermäktigt och jag blev inlagd igen. En kombination av mitt mående och situationen utifrån. Och då fick jag diagnosen bipolär sjukdom.
Mm.
Också för att det är ju så starkt i min familj då. Att det finns en väldigt stark ärftlighet för det. Och då började jag medicinera med litium, som är det vanliga. Som man medicinerar med. Men jag fick också lite annan medicin, lite antipsykotisk medicin och så. Men då, det var fortfarande, så var jag sjukskriven länge igen då, efter det. Men då hade jag ibland så starka mediciner så att jag inte, ja men så att jag inte kände igen mig själv heller i det. Och då var samma läkare då som hjälpte oss när det var den psykosen var, sa till mig att jag känner inte igen ditt gångmönster. Du ser inte ut som dig själv. Be din läkare justera din medicin. Och då gjorde jag det. Då gick jag till min läkare på öppenvårdspsykiatrin och bad dem justera. Och då fick jag tillbaka min kropp. Då kände jag att jag hade min kropp igen. Lite efter det så kom jag tillbaka och började jobba och det ändå gick bra. Och då kände jag att jag kände igen mig själv. Jag kände att jag fick livslust, jag hade idéer igen, jag hade liksom kraft igen. Och då vände det.
Mm. Så det var med hjälp av medicin och så justeringar av medicinen när du märkte att det...
Ja, nej men visst... Jag är jättemån om att jag äter mitt litium. Mm. Och det är inte så tydliga biverkningar. Det kan vara på vissa kroppens olika funktioner. Kan det vara på sikt liksom. Men det håller de koll på. Och det är, jag märker inte av så mycket. Mm. Mer än att jag är mycket törstig. Det är det jag märker av. Så den är jag så glad för. För den gör mig ju också mer stabil. Men det är ju just det att få. Att, jag menar, det kan finnas gånger när man behöver de där starka medicinerna. Skitsamma om man går väldigt stelt eller inte kan röra sig, för man behöver det. Annars skulle man inte överleva. Men när man inte behöver dem så måste de också ut, tänker jag. Så att man ska, jag tänker att det är jätteviktigt att ta den medicin man blivit ordinerad och att man gör i samråd med sin läkare. Om man, ja men så, du får hjälpa mig att sätta ut den här medicinen om du tycker också att det är en bra idé.
Mm. Mm. Du pratar om ärftlighet och att det finns i familjen och så. Mm. Tidigare bipolär sjukdom.
Mm.
Tänker du att det hade någon betydelse, alltså vad du har upplevt i livet? Jag tänker att du beskrev ju här din bakgrund och hur du har med din pappa där och hur ni tog hand om honom och din mammas sjukdom och att tidigt förlora pappa vid 16 års ålder och mamma när du var 21. Det är tidigt det också. Mm. Eller 20.
Mm.
Ja. Tänker du att det har någon, att saker och ting aktualiseras när du själv ska föda barn?
Jo, det tänker jag. Jag tänker ju att vi var en dysfunktionell familj, även om det också fanns mycket gott och mycket kärlek, så tänker jag på det sättet jag var med och vårdade min pappa. Det ska man inte göra. Barn ska inte vara anhörigvårdare på det sättet. Det skulle varit andra utifrån som gav honom kaffe på eftermiddagen. Inte att jag skulle åka hem från skolan varje eftermiddag. Eller stoppa om honom eller liksom byta kläder på honom varje kväll. Eller vara med om förflyttningar. Och det gjorde vi ju alla syskon. Liksom. För vi hade ingen utifrån hjälp med omvårdnad. Men det var ju också lite faktiskt min mammas val. Men också att det här handlar ju nu... Jag är ju född på 70-talet, så att det fanns ju inte... Idag hade han väl haft en personlig assistent. Han var ju han var 59 när han dog. Och väldigt ung när han blev sjuk. Så jag tänker att 3 av 5 syskon har diagnos bipolär sjukdom. Och en fjärde hade en amningspsykos, liksom jag. Det är ju inte bara ärftlighet. Det är ju också för att nej men som sagt, att barn ska inte vara anhörigvårdare. Och vi kanske skulle följas upp med också.
Mm.
Jag fick bra hjälp efter mammas död. Och fick gå i samtal i flera år. Och det var jättebra.
Mm.
Men jag hade behövt det så mycket efter min pappas död.
Mm.
För han var också min största, den jag pratade med. Han var hemma jämt. Jag kröp upp bredvid honom när han låg i sängen och berättade om min dag. Han var min bästa terapeut. Och så plötsligt så var han borta, precis när jag började gymnasiet.
Mm.
Så fanns inte han där längre. Och jag tror att jag hade en depression under hela gymnasiet som var obehandlad. så här efterhand kan jag se det.
Så vad ser du då när du tittar på gymnasietiden?
Nej, det är en svår roll där. För jag tror att faktiskt min äldsta syster någon gång frågade, vill du ha någon att prata med eller behöver du någon hjälp? Mm. Nej, tyckte jag. Alltså att man ska fråga igen och igen och igen. Särskilt till någon sån här i tonåren.
Mm.
För man kanske inte ens fattar att man behöver det. Eller bara, nu går vi hit. Vi kan gå tillsammans. Vi går och pratar med den här personen. Tänker jag. Lite mer aktivt. Och sen tänker jag, ja nu eftersom jag jobbar som anhörigkonsulent. Tyvärr så är det många i många kommuner som inte har möjlighet att jobba med barn och unga. Jag har inte heller det. Men att man också ser barn och unga som anhöriga.
Så du skulle ha önskat att det fanns någon för dig när din pappa dog?
Absolut. Och jag önskade att det fanns någon, att jag inte hade känt mig så ensam. Även om vi var 5 syskon. Men är det någon annan som har det som jag? Är det någon annan som lever i sån här situation? Alltså som vi hade. Idag finns det en annan möjlighet. För nu finns det ju möjlighet att kanske träffa någon via nätet som har en liknande situation. Men det fanns ju inte då. Men kanske någon annan som bara, vet du vad? Kan inte vi göra något roligt ihop istället? Eller, ja. Och att man också hade sett till att vi hade bättre hjälp hemma.
Mm.
Ja.
Det du ser när du ser tillbaka det är att du har vuxit upp i en dysfunktionell familj.
Mm.
Och dina syskon har också bipolär sjukdom, alla utom en då?
Ja, egentligen är det vi är 3 då. Och, fast den har också erfarenhet av psykisk ohälsa mer.
Ja, okay.
Förutom en.
Mm. Och det är ju, på något sätt så kan jag tänka att man saknar modeller för hur livet kan vara när man inte är sjuk. När man inte har de här svårigheterna och utmaningarna att hantera i vardagen.
Mm.
Hur tänker du kring det? Familjen man växer upp i blir ju som en modell för hur man ska vara och förhålla sig till livet. Och hur man förhåller sig till känslor och allt, tänker jag.
Mm.
Och bara som en reflektion till dig att det, du säger ju själv att det är en dysfunktionell familj. Mm. Men vad tänker du kring det här med modeller? Vad har du haft för modeller? Människor som du har kunnat känna att ja, men så vill jag vara. Eller den har ett bra sätt att hantera det där. Det vill jag också.
För mig var, när min mamma dog, jag var 20 år. Så var det en familj som tog sig an mig. Det var mina kompisars familj. Och när jag kom hem från mina studier på sommaren så fick jag bo hos dem. Och ja, för mig ibland, det var viktigt att bara komma in och se hur det kan se ut på ett annat sätt. Och också ibland att hur det kan vara med att ha 2 friska föräldrar. Liksom så. Jag har ju också blivit väldigt ledsen någon gång när, eller jag gick på en skola och vi skulle prata om vad pappa var. Vad är en pappa? Och så var det en kurskamrat som tog med en bild på sin pappa i en gul jacka som stod och hejade på när hon åkte på skidtävling. Och jag stod och grät och gick ut, för jag klarade inte av det. För jag hade med bilden av min pappa där han sitter i rullstol och håller fram en halstablettask. Det kunde han göra själv. Så det här höll han i. Han kunde aldrig vara med på en skolavslutning. Han har aldrig kunnat hjälpa mig ut och hålla på med någon sport. Och så, och då blev det för mycket. Det blev för mycket. Och så här, åh, det här är pappa och han är med mig överallt när jag ska göra saker. Jag är uppväxt i en frikyrka. Jag fick åka med på läger och jag hade ett sammanhang att vara i som var utanför min familj. Och som alla visste kände oss. Det tror jag mycket också var min räddning.
Mm. Så just att få lite motbilder mot det du var van vid. Och samtidigt så var det smärtsamt.
Ja, Ja, men vissa var ju, det var mest smärtsamt.
Men och jag smärtsamma i det, vad tänker du? Tänker du att det var just det här att, men så här har ju inte jag det?
Nej, för i den situationen då hade jag ju mist båda mina föräldrar. Så de fanns ju inte där då heller. Alltså, de har ju missat så mycket i mitt liv. Men sen, samtidigt, ja, men jag tänker att det finns så många olika människor längs vägen som också har gett mig hopp om liv och gott liv och få vara den man är. Och det finns på olika sätt, tänker jag.
Mm. Så hur, jag tänkte också att vi kan backa lite till hur det har påverkat din och Lottas relation.
Då när jag blev sjuk särskilt då? Alltså,
ja. Hur det, utifrån dig då, hur det har påverkat din relation till Lotta?
När vi stod där vid förlossningen och dottern skulle föda så var vi ett sånt team. Hon liksom var med mig och jag sjöng olika liksom sånger. Och liksom vi var som ett par team. Vi liksom började inte sätta in någon smärtlindring för vi bara var där tillsammans i det teamet. Jag känner att det bär mig fortfarande. Alltså jag bär fortfarande av den gemenskapen. Att jag är så trygg. Jag känner mig så trygg med Lotta. Men sen har det ju varit jätteslitigt. Alltså, och jag tänker de här första åren. Dels var det ju rent bara praktiskt väldigt slitigt. Liksom att hon egentligen fick väldigt stort ansvar för vår dotter. Så, fast samtidigt så har vi ju... Ja, men även när jag var sjuk så har jag alltid haft en anknytning. Det känner jag mig trygg i. Och dels så fick vi så himla bra hjälp av en familjeterapienhet dit vi fick komma alla tre. Och det var en terapeut och en barnskötare. Och de filmade mig för att visa mig att ser du nu? Nu har ni kontakt. Och det gjorde vi tillsammans och Lotta fick säga vad hon kände. För annars är det ju ofta i vården att det är bara... Alltså jag gick själv till några terapeuter som liksom gav mig ingenting. Men det var när vi fick se som en hel familj. Och det var ju ändå, hjälpte ju mig att se liksom hur det var för henne. Och det hjälpte mig att vi såg som en hel familj.
Mm. Ja, jag tänker också det här med anknytning. Hur har det varit att knyta an till er dotter?
Nej, men i början var det ju, jag tyckte det var jobbigt när hon var så liten och man inte får så mycket respons. Jag tycker att det har blivit lättare när hon har blivit några år. Men jag var ju också väldigt, och det var ju därför vi också tog hjälp av familjeterapienheten. För jag var väldigt rädd att vi inte hade någon anknytning. Men jag blev stärkt i att men det räcker det som är.
Mm.
Och de pratade också så gott om, vi fick ju liksom olika redskap och liksom, teorier om olika saker. Och så sa de, om ni gör det här till 30% så kommer det bli bra för er dotter. Att inte känna att... Eller tänker jag också att vara någon annan. Alltså jag och min dotter har vår relation. Och inte tänka att den måste vara på ett visst sätt. Det är olika slags relation. Sen är det ju saker... Klart att hon är präglad av saker också som hände. Och så... Men framför allt, sen är det också så att när jag inte fanns där så fanns ju Lotta där.
Mm.
Alltså, man kan växa upp med en förälder också. Och hon har ju alltid varit hela tiden en trygg plats.
När man har levt i en dysfunktionell familj så kan det ju också kännas som att det är svårt att veta hur man gör. När man ska knyta an på riktigt utan några sådana konstigheter då. Mm. Och det låter ju som att du fick hjälp att se det rimliga och det enkla egentligen i anknytningen.
Ja.
Och att det inte var så komplicerat egentligen. Nej.
Men jag tänker att jag hade god anknytning till mina föräldrar också.
Mm.
Men det kanske inte var så öppet i känslor och så som vi är i vår familj. Vi pratar väldigt mycket om saker och hur det känns och... Det tror jag är annorlunda.
Mm.
Det var så mycket som var så här dolda förväntningar.
Mm.
Nu att köra lite mer med öppna kort.
Jag tänker ju mig att det ändå måste finnas en otrygghet i den erfarenheten som du fick i din familj?
Jo men det tänker jag att det gör. Att det finns något som inte är bra, som gör att det finns något i grunden som inte funkade.
Mm.
Nej, men också det att jag tänker som barn så är man ju ofta att man tänker att nu, min förälder ska hjälpa mig och stötta mig. Men jag var så här, men nej, nu måste jag se till, jag vill inte kräva någonting.
Mm.
Nu har jag upptäckt att så kan det ju vara ibland med barn. Alltså man också tycker att man vill ha olika saker och så här. Vi gjorde hela tiden beräkningar om det här var möjligt och ja.
Så du fick ta ett ansvar som du egentligen inte skulle behöva ta?
Nej, men så var det. Och det är man ju olika i en familj, hur man hanterar det. Så.
Mm.
Så vi har ju tagit lite olika roller. Men, nej men och jag blev ju också bra på att se vad till exempel pappa behövde. Vilket gjorde att han till min syster sa, nej men låt Sofia göra det där. Hon vet hur jag vill ha det. Och då var jag yngst. Alltså så, ändå så bara nej men att jag kunde. Och samtidigt så tänker jag att det är en förmåga som jag har kunnat använda mig av i mitt yrkesliv och så. Men det är inte så bra att man behöver göra det som barn, tänker jag.
Och du har lärt dig tidigt att läsa av behov hos andra människor.
Mm.
Väldigt tidigt.
Ja, och det är därför jag tänker att jag föddes in till anhörigvårdare. För det är så det känns. För att vi fick hjälpa till med det man kunde med pappa så snart man kunde. Jag stod på min pappas rullstolsdäck och gav honom, hjälpte honom att dricka kaffe.
Mm.
Så att jag var så liten så att jag nådde inte upp. Men då stod jag och jag ville det. Jag ville få hjälpa till. Jag vill göra.
Så vad tänker du att du missade eller saknat när du tittar på det nu? Under din uppväxt. Vad är det du har saknat under uppväxten, tänker du?
Nej, men det är det där ansvarstagandet. Alltså att jag har saknat den där bekymmerslösa delen. Att inte ta så mycket hänsyn på så sätt. Eller det var så när jag växte upp i alla fall.
Mm.
Och jag tror också, för att även om jag sa att det var liksom 2006 jag började, alltså hade en utmattning. Men jag, att den här liksom slags generaliserad oro har jag väl alltid haft. Och också det här prestationsbaserad självkänsla. Nej, men att jag liksom, jag skulle vara duktig i allt. Och jag skulle vara också bäst på att sköta om pappa. Nej, men alltså jag skulle vara bäst i skolan av mina syskon. Jag skulle vara bäst på att sköta om pappa. Jag skulle aldrig behöva klaga på mig.
Mm. Var det så du såg till att du hade ett värde och en uppgift?
Ja, och då tror jag liksom att det var lite orosreducerande också. Sådär. Så det kan ju lite kopplas till det där jag då sitter med ett litet spädbarn där man bara ska vara.
Mm.
Jag vet inte hur man gör det.
Mm.
Jag kunde inte njuta av det. Eller så, och bara vara i det. Utan, för då, ja.
För där hade du inte riktigt varit.
Nej.
Och det är ju inte så konstigt egentligen.
Nej.
Med tanke på hur din uppväxt har varit.
Mm.
Så om du tittar på det ur det perspektivet. Är det någonting sådär. Ibland tänker jag att våra barn kan hjälpa oss att läka sår också. Mm. Bara genom att de finns. Inte att de aktivt gör det på något sätt. Mm. Utan bara just att man själv få gå igenom de där faserna igen. Fast sett med den vuxna kvinnans ögon då.
Mm.
Är det någonting som du kan relatera till?
Jag tänker att det är helande att bara älska någon så mycket. Som jag gör med min dotter.
Mm.
Och för mig har det också varit helande när jag var liten, för då insåg jag, när hon var liten så älskade jag henne och liksom kände att ja, men det var starkt. Så insåg jag också att när jag kom som femte person, alltså en femte syskon som jag tyckte, de har ju inte, varför ska de ha ett barn till? De ungefär, så inser jag också, gud vad de älskade mig när jag kom. Att det var inte så. Jag trodde ju att de tänkte, vad bra, nu har vi en anhörigvårdare till. Och så inser jag när jag ser vår dotter, att de bara älskade ju mig. De längtade ju efter mig och ville att jag skulle vara där. Inte att jag skulle prestera en massa saker. Och det hjälper hon mig att se. För jag inser att jag älskar henne förbehållslöst. Inte för att hon ska sätta in tallriken i diskmaskinen. Utan bara för att hon bara är hon. Liksom. Alltså, och inte för att hon ska tjäna oss på något sätt. Så. Och det blir så självklart. Men det är som att mitt minne av min barndom är inte så.
Och det hänger väl ihop med att det har varit så mycket som har varit krångligt och svårt i att hantera en pappa som har varit svårt sjuk.
Ja.
Och sen din mamma som tänkte att det var en god idé att ni alla hjälptes åt.
Ja, lite så. Det är skönt att inte ha några andra springande i huset. Mm.
Ja. Och det får ju konsekvenser naturligtvis, vilket du ju också har beskrivit.
Ja, nej, men hon gjorde ju val utifrån, jag har inte möjlighet att fråga henne heller riktigt hur hon tänkte. Alltså hur kom det sig att hon gjorde sina val? Så hon gjorde ju sina val och var ju också en fantastisk person. Det var ju på många sätt.
Så på något sätt när du beskriver så får jag någon sån här ganska dynamisk känsla av den här ursprungsfamiljen som du kommer ifrån. Som att det var liksom mycket engagemang. Även om det fokuserades kring din pappas behov. Och att det ändå var som någon sorts samlande punkt mitt i alltihop.
Ja, jo, men det var ju det. Och som jag sa, han var alltid hemma. Jag har aldrig behövt komma hem från skolan till ett tomt hus och använda en nyckel. Utan det har alltid funnits, han har alltid varit hemma. Även om man också måste fixa kaffe till honom och göra andra saker. Och det var ju också, mamma gjorde ju också saker för att det skulle bli bra. Hon tog med oss på resor och hon, så till jag var ute och plockade bär i skogen med henne och vi fick vår tid då. Och det fanns ju mycket gott också. Det var ju den här känslan som inte var bra. Den där att jag trodde att jag måste vara så duktig hela tiden.
Ja. Och att på ett sätt så fick du ju inte riktigt hjälp med hur du skulle hantera dina behov.
Nej, men jag fick inte det. Alltså hur jag...
De stoppade du undan?
Ja, de stoppade jag undan.
Nej,
för jag var mer mån om vad de skulle tycka än att bara tänka själv. Men alltså, det är ju sånt som jag har lärt mig. Nu är jag inte dålig på det. Alltså så tycker jag. Nej, alltså jag kan vara bra. Och jag tänker det också. Att jag behöver göra vissa saker för jag ska må bra i min sjukdom. Jag vet att jag måste äta på bestämda tider. Jag vet att jag behöver min sömn. Jag vet att jag ibland bara behöver få gå ut och ta en promenad. För att jag också kanske blir lite arg. Eller så. Alltså att göra de sakerna. Och det funkar ju också i vår familj. Eftersom vi har nu ett ganska stort barn. Så... Och att man då, och så sitter jag och spelar på min gitarr. Det också. Det kan till och med min fru säga ibland. Ska du inte gå och spela lite på gitarren? Det här börjar jag lite tråkigt att göra med. Och då blir det annorlunda när jag gjort det.
Ja, så idag är du bra på att ta hand om dina egna behov?
Ja, men det är.
Och veta och kunna känna efter också vad du behöver. Och ta hänsyn till det.
Ja.
Så vilka har de största utmaningarna, om du liksom skulle pinpointa det med, i er relation här, med hela den här resan med psykisk ohälsa?
Ja, men det är ju att det kanske att den är i perioder ojämlik. Alltså så att, att Lotta i perioder har fått ta väldigt stort ansvar. Och då blir det ju en ojämlikhet på något sätt. Att man får ge och ta i en relation. Men nu kommer jag behöva, nu behöver jag det här. Nu behöver jag gå ut och ta den här promenaden. Eller nu måste jag det. Men det har ju varit en större oro, tror jag, också för Lotta. Också så här, ja, men här, är det här ett tidigt tecken? Är det här... även om vi försöker också... Jag har ju gjort en liksom sån plan på, tillsammans med min fasta vårdkontakt. Alltså, vad är mina tidiga tecken? Och att vi har liksom pratat om det, så att vi båda ska veta det. Men sen ibland så blir det ju så mycket... Att livet blir så mycket hänsynstagande. Så att man glömmer bara att dansa. Liksom. Alltså så. Ja. Att det är liksom... Så är det väl i många barnfamiljer. Det blir ju mycket liksom logistik. Men vi är ju bara tre personer. Så att det borde inte vara så mycket logistik. Men ändå känns det som att ibland man drunknar i... Så att man glömmer att dansa. Mm. Att man glömmer att älska. Man glömmer att... När man liksom gör härliga saker tillsammans...
Så när det gäller tidiga tecken, vad är det vanligtvis för tidiga tecken när du börjar må dåligt?
Ja, det kan ju vara, för det kan ju vara tidiga tecken på nedgång och det kan ju vara tidiga tecken på uppgång. Alltså så att lite mer åt det hypomana eller lite mer åt det depressiva. Men om det är depressivt, det är ju att jag blir tystare. Det är ju också att det kanske är liksom att sömnen inte funkar.
Och det är hypomana?
Och det hypomana, då är det ju snarare kanske att jag blir för... har för mycket idéer uppe i huvudet. Alltså så, och kanske pratar för... Jag pratar mycket annars, men när jag pratar än mer.
Mm.
Och har lite... Nu har inte jag varit i sådana lägen så att jag tänker att jag ska bygga en jättemaskin i rummet. Alltså så, det är inga sådana, det är inte på den nivån, men... Men att jag ändå blir lite, vill lite för mycket och vill göra lite för mycket och ha för lite för höga mål. Sådär. Men där är ju också sömnen. Alltså båda två kan, sömnen kan ju påverka båda hållen. Liksom.
Mm. Är det någonting som du inte har pratat om nu som du känner är viktigt att dela när det gäller psykisk ohälsa och...
Det jag tänker, det är att jag har en fru, så att jag är bisexuell. Och det var en jättejobbig process att komma ut som det. Men nu när jag har gjort det så känns det inte något stort. Och jag tror att alla på mitt jobb, hela kommunen, vet att jag har en fru, ungefär. Men att vara öppen med sin psykiska ohälsa är mycket svårare.
Mm.
Och det trodde inte jag på något sätt. Jag tänkte att det här att komma ut som homosexuell, eller det är skitjobbigt, det är det jobbigaste. Men jag tycker att det är så svårt, för det finns så mycket fördomar. Om att man är galen, om att man liksom, oj, klarar du jobba? Alltså det finns, eller liksom att man blir sedd på ett annat sätt. Det sköna är ju när man träffar människor som inte gör någon stor sak av det, jaha. Okay. Och som inte ser den på något annat sätt. Utan bara, ja, men du är ju den som jag... Jag vet ju vem du är, liksom, oavsett.
Så hur ser du själv då på psykisk ohälsa? Om du skulle formulera dig kring det.
Ja, men dels tänker jag att det är så många som har någon form av psykisk ohälsa. Och det kan ju vara på så olika plan. Liksom. Det kan vara att man har en oro. Eller det kan vara att man har en mer psykiatrisk diagnos. Men att det är individer. Det är individer som har... Det är inte... Jag har en bipolär sjukdom. Jag är inte bipolär. Utan jag är Sofia framförallt. Och att det var så man skulle möta varann. Och sen om någon kanske är... Det som kan vara läskigt, det är om någon är riktigt, riktigt sjuk. Men då får man ju hjälp av en specialiserad vård. Men när vi möts i det vanliga samhället så... Och sen tänker jag ibland också att någon bara... Jaha, kan du berätta lite om det? Alltså att man... För ibland bara, aha, nej, men då pratar vi inte mer om det. Utan faktiskt, men berätta. Hur var det för dig? Och var nyfiken, och våga vara nyfiken. Och så får man själv bromsa och säga nej. Nej, men nu vill jag inte berätta mer om det. Så tänker jag.
För det är ju verkligen så som du säger, att det är så vanligt med psykisk ohälsa.
Mm.
Och det yttrar sig på olika sätt. Vi lever i en sån tid. Så det var ett väldigt fint sätt att beskriva det, tycker jag.
Ja.
Jag brukar ju, när jag intervjuar i podden, så brukar jag också ställa frågan utifrån namnet på podden. Vad vill du med liv?
Mm.
Så jag tänkte att du också får den frågan. Vad tänker du att livet har velat med dig och vill med dig just nu? Och då tänker jag med betoning på vad det vill lära dig då.
Mm. Vad
du har lärt dig och vad du tänker att du är på väg att lära dig.
Jag tänker att det allra tuffaste kan också vara det allra vackraste. Att inte vara rädd för det. För jag tänker, när jag satt vid min mamma och hon dog, så är ju det är ju så starkt. Och jag tänker att det var så starkt när min dotter föddes. Det var också fruktansvärt när jag blev sjuk. Och allt kom i ett svep. Att inte vara rädd för livet, för det är vackert mitt i det svåra. Och sen tänker jag också att det är det lilla som räknas. Alltså att det är liksom, det är saker jag kanske inte kan göra för att jag, min ork och kapacitet inte klarar det. Men det finns så mycket vackert i det lilla. Det finns något uttryck i en film som heter Så som i himlen.
Mm.
Och så sjunger kören, kanske lite hellre än bra. Och så säger den nya körledaren: det är mycket som är bra. Det är mycket som är vackert. Alltså att, okej, det var inte det. Men ändå hitta. Nej, livet är inte perfekt. Men det är mycket som är vackert.
Mm.
Så tänker jag.
Mm. Vilken fin avrundning. Att det är mycket som är vackert. Mm. Mitt i det svåra. Och även i det allra svåraste. Så jag tänker att vi landar här.
Mm.
Så hjärtligt tack för att du har delat med dig av det här under den här stunden.
Mm. Tack för att jag fick komma.
Tack för att du har lyssnat. Ansvarig ljudtekniker är Anton Whitehouse. Om du har en berättelse som du vill dela eller förslag på ett ämne som du vill att jag tar upp, kontakta mig på podd@annesari.se.